Nej men hallå hörni, välkomna till Max Mathisens podcast Maxa med Daniel. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder den här podden. Hörni, vi har ju pratat väldigt mycket om hur man ska spara och investera för en lite lyckligare framtid. Vi har pratat om vad ett bra bolag är, hur det krävs att man har en bra strategi, hur det krävs att man är långsiktig, hur viktigt det är att man fastställer sin riskvilja och det ena med det tredje. Idag ska vi prata lite mer om hur man faktiskt kan spara, och de flesta av oss sparar i pension. Och det är ju Max Mathisens nästintill huvudsyssla. Max Mathisen har ju flera affärsområden och olika typer av affärer man gör, men i grund och botten så är rådgivning kring pension basen för mycket av det vi gör. Jag som ansvarig för fritt sparande, jag kompletterar många gånger pensionssparandet med andra lösningar på sidan om. Vi ska prata med Peter Flygare om pension. Peter är expert på pension och vi ska prata med honom om vad en pension är. Vilka olika pensionslösningar en arbetsgivare kan välja på, därmed vilka lösningar du som arbetstagare får. Vilka olika delar består pensionen av? Vem får vilken del? Vad kan man påverka och vad kan man inte påverka? När kan man börja ta ut sin pension? Och hur påverkar de där sista åren man jobbar pensionen? Vilka möjligheter har man att påverka sin pension? Det finns ju begrepp som löneväxling och individuellt sparkonto som man kan spara via och så vidare. Och hur kan vi investera vår pension? Och hur ska man tänka om man är 30-40, 40-50 eller 50-60? Eller kanske närmar sig det faktiska pensionsdatumet som numera är lite flyktigt i någon mening när vi pratar om riktålder och annat. Allt det här ska vi prata med Peter om i dagens avsnitt av Maxa med Daniel. Hörrni, innan vi börjar så vill jag påminna om att ingenting av det vi säger i den här podden ska uppfattas som individualiserad rådgivning. Och det beror på att vi vet ju ingenting om dig som lyssnar. Du ska se det här som information. Om du vill ta det ett steg vidare, ja, då ska du träffa en av våra rådgivare som kan ge dig just de råd som är bäst för dig. Med det sagt hörrni, välkomna och välkommen Peter.
Tack, kul att vara här.
Peter, jag sa inledningsvis att du är pensionsspecialist. Stämmer det med din yrkesbeskrivning?
Ja, jag har väl jobbat med det här i lite över 30 år så att, på en del olika bolag med olika roller. Så att, någonting har man lärt sig under resans gång.
Vad är det du har jobbat med?
Från början så har jag varit försäkringsrådgivare. Jobbade framförallt mot vanliga privatpersoner, anställda. Sedan då så har jag varit ansvarig för ett antal stora koncerner i Sverige från min roll på Alekta som kundansvarig där. Jag har också då gått vidare och jobbat då med utveckling av IT-tjänster, och då kommer man ner lite mer på skruv- och mutternivå i de här frågorna.
Om man tittar på pension, det finns ju olika former av pension. Vilka former har vi att liksom, alltså pensionslösningar, nu tänker jag mig ur arbetsgivarens perspektiv här. Vad kan en arbetsgivare så att säga bygga för pensionslösning för sina arbetstagare?
Men vi har ju ett skifte som har pågått i utfästen nästan under många, många år, där arbetsgivarna då lämnar eller vill komma ifrån förmånsbestämda pensionslöften. Och så vill man då erbjuda istället premiebestämda pensionslöften. Och det är en ganska stor skillnad i det här. För att i de förmånsbestämda pensionslöftena, då vet ju medarbetaren vad de kommer få ut i pension. Däremot så är kostnaden för arbetsgivaren okänd. Mm. I premiebestämda lösningar så vet ju arbetsgivaren vad det kostar. Men däremot så är förmånen okänd för den försäkrade.
Varför är kostnaden okänd?
Nej, men man vet ju vad premien, hur stor premien är som betalas in. Den kan man beräkna på något sätt. Men sen ska ju den premien placeras. Och beroende på hur man då lyckas med den här placeringen så kan ju pensionen bli lägre eller högre.
Ja. Och i det senare fallet, varför är den billigare och utfallet osäkert?
Hur tänker du då när den är billigare?
Du sa att den var billigare för arbetsgivaren, men utfallet är lite mer osäkert.
Nej, alltså den behöver inte vara billigare, utan det är mer liksom att arbetsgivaren vet vad det kostar.
Okej. Okay.
Men i en förmånsbestämd lösning så vet man hur mycket man får ut i pension, men arbetsgivaren vet inte premiekostnaden. Så att det finns alltid en okänd variabel, och för arbetsgivarna, de vill ju ha budgeterbara utfästelser, och därför så vill de då ha premiebestämda lösningar.
Mm. Och vad innebär då, om du förklarar lite mer så här i detalj, vad innebär att man har en sån lösning? Vad innebär det för arbetstagaren på ett sånt företag?
Nej, men arbetstagaren vet ju om hur stor premien är. Det är ju, kan man jämföra, man vet hur stor lönen är, och man vet hur stor pensionspremien är. Mm. Och det blir ganska enkelt och transparent liksom för medarbetarna att veta det. Sen så kan man då placera den här premien då i fonder eller i enskilda bolag om man då har en depåförvaltning. Eller man kan ju också då välja att försäkringsbolaget placerar de här pengarna. Det beror ju på vilken risk man är beredd att ta i sin placering.
Mm. Om vi tittar på pensionen då. Om jag som arbetstagare och individ sitter hemma och så ska jag börja titta på min pension. Vilka olika delar består pensionen av?
Vi pratar om pension så skulle jag vilja tro att de allra flesta tänker på ålderspensionen. Det är liksom... Pension är nästan liktydigt med ålderspension. Men för mig så är pension mycket mer än det. Det kan vara en sjukpension. Eller det kan vara skydd till efterlevande av en efterlevande pension. Och beroende på i vilken fas i livet man är, så blir de här olika pensionsförmånerna olika viktiga. Och också beroende på vilken familjesituation man har.
Om vi gör så då, när du svarar på det där sättet Peter, då får vi prata om de olika faserna i livet. Om vi skulle säga att vi är 30-40 år ungefär, då tror jag inte så många tänker på den här frågan, men de kanske borde tänka på det. Vad är det man ska tänka på om man befinner sig i liksom uppstarten av yrkeskarriären, kan vi säga, mer eller mindre. Man kanske har kommit en bit på väg. Jag har fått eventuellt då mina första barn. Vi kanske har ett gemensamt boende och så vidare. Hur ska jag tänka? Hur skulle du liksom resonera som rådgivare, kan vi säga, när du sitter med en sån individ framför dig?
Jag har ju själv barn som är mellan 18 till 30 år gamla. Och de är ju... De håller på och bygger bo just nu. Men jag brukar säga till mina äldsta söner i alla fall att ni kommer aldrig ha så mycket nettopengar att röra er med som ni har i dagsläget. Spara en del utav det för framtiden. Det är de första sparade kronorna som med ränta på ränta-effekten växer och ger som mest pension eller störst kapital den dag man vill använda det. Sen när man då blir lite äldre och man bygger eller bildar familj, då behöver man oftast ett större boende, det kostar pengar, man drar på sig lån och då kanske man inte heller har samma möjligheter att spara som tidigare. Och efterlevande skyddet och även då skyddet vid arbetsoförmåga, det vill säga att om jag inte får min 100% lön längre från arbetsgivaren på grund av att jag är sjuk, då blir ju de ersättningarna extremt viktiga för att en personlig katastrof, liksom att någon avlider eller att man blir långvarigt sjukskriven, att det också blir en ekonomisk katastrof. Då behöver man ju ett bra skydd, ett bra ekonomiskt skydd för de här händelserna. Men sen då när man kommer vidare, kanske amorterar och tar lite grann på lånen och barnen blir äldre, de kanske står på egna ben, då minskar ju behovet av den här ekonomiska tryggheten. Och då, senare i livet så finns det också då stora möjligheter att spara extra till den framtida ålderspensionen.
Om vi börjar då med efterlevandeskyddet, vad är ett efterlevandeskydd?
Nej, men om någon familjeförsörjare avlider så behöver ju inte den här personliga tragedin bli en ekonomisk tragedi för de kvarvarande, alltså vill säga maken eller makan och barnen. Då behöver man ju ett efterlevande skydd för att kunna till exempel då minska lånebördan eller bara pengar varje månad för att köpa smörbröd och mjölk.
Och det här köper man, så att säga, man betalar för det här efterlevande skyddet?
Ja, det gör man. Utifrån behovet. Och behovet ser ju olika ut beroende på familjesammansättningen.
Och det är egentligen hur stort belopp man vill ha, så ja, får man betala lite olika.
Exakt.
Om man tänker sig det här, och det hänger väl ganska nära ihop då. Förhoppningsvis hänger det inte nära ihop. Om man har ett efterlevande skydd så pratar du också om ett skydd för att man skulle bli oförmögen att jobba fullt ut. Sjukskriven till exempel. Ja. Vad för skydd finns det där man kan titta på?
Nej, men om inkomsten minskar, låt oss säga att man är arbetsoförmögen till 50%, då minskar ju alltså inkomsten från arbetsgivaren. Mm. Och har man då räknat med att man behöver ha en 100% i lön för att kunna betala räntor, amorteringar, köpa smörbröd och mjölk, och inkomsten går ner, så blir ju det här kanske också då en ekonomisk fråga. Men där kan man ju då teckna sig för olika sjukpensionsförsäkringar, det vill säga försäkringar som ger ersättning vid arbetsoförmåga, som gör att den här arbetsoförmågan inte behöver bli en ekonomisk tragedi också, utan att man faktiskt har råd att bo kvar i huset.
Om man tar då, nu tänker jag rent personligt här, man får ju någon form av lösning av sina arbetsgivare många gånger i den så allmänna pensionslösningen då, eller vad man ska säga. Mm. Behöver man tänka på någonting själv här?
Ja, men det var lite grann som jag sa tidigare, att behovet av det här skyddet är ju väldigt individuellt, beroende på vad man har för lön, vad partnern har för lön, hur gamla barnen är, hur mycket pengar man har på banken. Så att vissa kanske inte har något behov överhuvudtaget, medan många andra har ett ganska stort behov. Det här ska man ju liksom ta reda på hur det ser ut. Och det gör man ju, och det kan vara svårt ibland. Där behöver man hjälp kanske av någon rådgivare som faktiskt lyfter fram de här frågorna och gör en sammanställning över hur ekonomin ser ut ifall jag drabbas av arbetsoförmåga eller om någon partner avlider.
Och det här kan man säga, det här är ju inte frågor man vill tänka på till vardags egentligen, för ett efterlevande skydd, det är kopplat med till en tragedi, ja, kan man säga många gånger, ja. Och sjukskrivning är också någon form av tragedi och jobbet att ta sig tillbaka, men det är kanske där man ska fördjupa sig lite grann, speciellt när man får barn och annat, där livssituationen förändras och man får ett ansvar för fler än sig själv.
Och där har vi ju i det moderna samhället som vi lever i idag, det är ju många som har barn med tidigare partner, det vill säga så kallade särkullbarn. Och där kommer vi in på en del juridiska frågor också då som man måste då hantera. Så att har man då med sig barn från tidigare förhållande, eller partnern har barn från tidigare förhållande, då behöver man verkligen prata med den rådgivare och se till att man bygger upp ett försäkringsskydd som är anpassat efter den nya familjens behov.
Om vi backar bandet lite grann, du sa att du säger till dina barn att de ska spara, att det är viktigt att spara för att nå den här lite ränta på ränta effekten. Hur tycker du att de ska spara i början av sitt vuxna liv, så att säga?
Ja, men, om man typiskt pratar om det, då kommer vi in på placeringstider och sådana saker. Är man ung och man inte ska använda de här pengarna på, de kanske ska börja utbetalas om 30-35 år, och så har vi också då en utbetalningstid som kanske sträcker sig 15-20 år ytterligare framåt i tiden. Då ska man ju ta risk och spara kontinuerligt. Men ju närmare man kommer den tidpunkten att pengarna ska då betalas ut, så kanske man då ska ändra alltså tillgångsallokeringen, det vill säga hur mycket man har i ränteplaceringar, hur mycket man har i, ja, vilken risk man tar i sina placeringar. Mm.
När man sparar, jag pratade i inledningen lite grann om att vi har bundet sparande och vi har fritt sparande. Bundet sparande är ju egentligen att man har det i sin pensionslösning. Fritt sparande är att du sparar på ett ISK-konto eller något annat. Mm. Hur tycker du man ska resonera kring det när man är lite yngre? Och nu påminner jag lyssnarna om att det här är inte en individualiserad rådgivning, utan det är generell information baserad på Peters erfarenhet. Hur tycker du att man ska tänka där?
Nej, men det är väl lite grann där som man säger liksom att man ska inte lägga alla ägg i en och samma korg, utan man ska ju ha olika sparformer. Och man kanske också ska ha ett mål med sitt sparande. Och ett mål kan ju vara att man sparar till en semesterresa. Ett annat mål kan ju vara då att man samlar till en kontantinsats för att kunna köpa ett hus. Ett annat mål kan ju vara liksom att minska belåningen. Men det kan också vara då att skaffa sig en flexibilitet att kunna sluta arbeta när man själv vill. Och inte vara till exempel styrd utav reglerna i det allmänna pensionssystemet. Nu tänker jag på riktåldern då, som politikerna då och pensionsmyndigheten har infört. Ja. För uttag utav den allmänna pensionen.
Ja, det där ska vi bara lite grann i. Riktålder är ett ganska nytt begrepp. Mm. Det är väl nästan på väg att implementeras, får man väl säga, i någon mening. Vad betyder riktålder? Eller vad är riktålder i det här sammanhanget?
Ja, men riktåldern är ett uttryck för hur länge vi förväntas arbeta. Och vi förväntas arbeta högre upp i åldrarna i framtiden. Och bakgrunden till det är att vi också förväntas leva längre. Och lever vi längre, då, om man inte ändrade då uttagsåldern eller riktåldern då, som styr uttagsåldern, då skulle ju pensionsförmånen minska med tanke på längre utbetalningstid. Och det är därför man då har infört riktåldern. Man skjuter alltså senare lägger tidpunkten för när vi kan ta ut den allmänna pensionen. Tidigare då innan man införde det här, då kunde vi ta ut den allmänna pensionen från 61 års ålder. Mm. Nu är det från och med 63. Och riktåldern kommer att göra att vi kommer att bli 64, 65 och 66 års ålder för de som är yngre åldersgrupperna idag. Och har man då inte tänkt att jobba längre än till 65 eller som många önskar och kanske 63, 64. Ja, men då måste vi spara själva till att faktiskt skaffa oss flexibiliteten och kunna sluta arbeta när vi själva vill.
Så man måste ha ett privat sparande på sidan om för att kunna liksom gå i pension lite tidigare?
Ja, tjänstepensionerna kan man ju fortfarande då ta ut från 55 års ålder. Så att där kan man ju ta ut tidigare. Men för de allra flesta så måste man ta ut både den allmänna pensionen, det vill säga den vi får från pensionsmyndigheten, och tjänstepensionen samtidigt för att vi ska få så mycket pengar så att vi klarar att ta vardagsekonomin. Mm.
Här kan man ju tillägga, om jag får reflektera lite grann kring någonting här då, så är min erfarenhet lite grann, och den har kommit lite med åren, att många gånger så vill man ha lite flexibilitet i det där, och det hänger många gånger ihop med att man kanske blir lite risigare på ålderns höst och inte orkar lika mycket, eller vad som har varit lite vanligt som jag upplevt det, att man har en partner som är något år äldre, går i pension lite tidigare och man vill ha lite så här, man vill umgås lite grann när man är lite äldre och kanske inte gå till 100% pension men ha en ledig fredag eller vad det kan vara för någonting. Mm. Så den flexibiliteten uppstår, och då behöver vi egentligen ha det här lilla sparandet på sidan om nu. Det är det du säger egentligen.
Ja, har vi ett sparande vid sidan om och vi har byggt upp ett kapital. Det kapitalet kan vi bygga upp på olika sätt. Men har vi det kapitalet, då har vi också flexibiliteten. Medan vi fortfarande har hälsan och orken att göra det som vi vill göra, men som vi kanske inte har hunnit med tidigare.
En annan reflektion på nästan lite samma tema, det är ju att pension är något man inte funderar på så mycket förrän det börjar bli aktuellt. Jag har själv haft den upplevelsen att det kom en dag då man helt plötsligt tänker att så här, jösses, hur ser det ut med min pension? I mitt fall så kom den när jag var 46 år. Då skaffade jag mig ett bank-ID och så loggade jag in på min pension. Det var faktiskt första jag gjorde med mitt bank-ID. Och nästa, det tog ett par dagar att få en uppdaterad bild från den här min pension. Det som hände därefter var att jag bokade ett möte med min rådgivare ganska snabbt inpå för att förändra lite grann hur jag faktiskt då, hur jag sparade min pension. För man inser att så här, det är inte så lång tid kvar och jag måste jobba lite grann här på min lösning. Hur skulle du vilja säga att man ska tänka kring sin pension om man är då, och det är där jag tror man börjar tänka på det, så här, strax över 40. Liksom. Vad tycker du man ska ta hänsyn till då? Du var inne på det lite inledningsvis med efterlevande skydd och annat. Men om vi liksom borrar lite i 40-50-åringen.
Men jag tycker att man ska titta på hur det ser ut. Och ju tidigare man gör det, desto större, och ju tidigare man sätter sig in i hur systemen fungerar, desto större möjlighet har jag ju att faktiskt påverka det. Och just det här som jag var inne på tidigare då, liksom att det är de första sparkronorna som växer mest i slutet med ränta på ränta-effekten. Det vill säga att kan jag då bara hitta placeringar som passar min riskprofil, men som gör att jag kanske kan få 1, 2, 3% högre avkastning varje år, så gör ju det en enorm skillnad i slutändan. Mm. Och det kan ju också innebära att då jag får den där flexibiliteten bara genom att jag blir medveten lite tidigare än vad de flesta blir idag.
Ja. Och där kan man väl säga att många gånger när man får frågan om pensionen, det är när folk börjar tänka på att faktiskt nyttja sin pension. Och då har man inte så lång tid kvar många gånger.
Nej, det är aldrig för sent att liksom börja tänka på pensionen och vad man kan göra med den. Som jag nämnde tidigare, från och med tidpunkten då man börjar ta ut sin pension, så har man ju säkerligen en 20-25 års utbetalningstid också. Vilket också är en lång tid där man också kan få en avkastning och förräntning på pensionskapitalet. Mm. Men ju tidigare man sätter sig in i det här och gör de här valen, desto bättre.
En fråga som ofta dyker upp, det är ju om jag ska löneväxla. Vad innebär att man löneväxlar?
Ja, men löneväxling innebär då att man avstår en del utav månadslönen, alltså lönen brutto, och arbetsgivaren då betalar istället in det då till en försäkring, en pensionsförsäkring. Och då uppnår man ju då, eller man kan uppnå då ett antal skatteeffekter, vilket gör då att det här är en väldigt, väldigt bra sparform. Och det är en bra sparform för de som tjänar 615 000 kronor om året efter löneväxlingen.
Varför efter löneväxlingen? Varför är det en bättre sparform då än om man tjänar lite mindre?
Ja, skulle man löneväxla då man hade lägre lön, då skulle till exempel den allmänna pensionen också då bli lägre. Så då kan det bli en ren förlustaffär. Men för de som har lite högre årsinkomster så är det här en väldigt, väldigt bra sparform.
Ja. Om vi tar ur arbetsgivarens perspektiv, påverkar arbetsgivaren att man löneväxlar?
Ja, men arbetsgivaren då betalar ju arbetsgivaravgifter då ovanpå lönen. Mm. Och på pensionssparande så betalar de någonting som kallas särskild löneskatt. Så den särskilda löneskatten är då lägre än arbetsgivaravgiften. Vilket innebär att de allra flesta arbetsgivarna plussar ju också på några procentenheter på den lönen som jag avstår. Så jag får alltså ett större sparbelopp som kan förränta sig ända fram till utbetalningstiden och sedan under utbetalningstiden.
Är det därför man säger att det är bra att löneväxla? Är det det som gör att det är, om vi bortser från sparandet i sig, att det liksom är förmånligt att löneväxla?
Ja, och sen beroende på då vilket inkomstskikt man ligger i så kan ju även då marginalskatten påverkas. Jag kanske har en högre marginalskatt idag på lönen än vad jag har i framtiden då med pensionsutbetalningar. Mm. Så det finns ett antal sådana här positiva effekter. Mm. Men det här hjälper ju liksom rådgivare till med och liksom räkna på det här och kan presentera bra. Men det är oftast en väldigt, väldigt bra sparform när man har en lite högre årslön.
Om man inte har då 615 000 i årsinkomst, vi har, och det är många som har, många av oss som har en lägre inkomst än det, hur ska vi tänka där?
Ja, men har man då en lön som understiger de här 615 000 kronor, då är ju ett ISK-sparande ett alternativ. Det är ju också ett sparande då med lägre beskattning, en lägre avkastningsskatt än att spara direkt i fonder eller direkt när man köper aktier. Så det kan också då vara ett alternativ. Om det inte är fördelaktigt att löneväxla.
Så om vi backar bandet lite grann och summerar lite grann vad vi har pratat om så här långt, så säger vi att när man är lite yngre och börjar bygga familj och få barn och så vidare och få fler att tänka på, då är efterlevande skydd viktigt att tänka på.
Ja.
Det är viktigt att tänka på vad som skulle hända om man blev arbetsoförmögen, det vill säga sjukskriven, blir sjuk på något sätt så att man inte behöver lämna hus och hem. Det är en möjlighet att faktiskt spara lite extra, och då är löneväxling ett alternativ om man tjänar 615 000 eller mer. Mm. Ett individuellt sparkonto med en sån här schablonbeskattning där man beskattar, det vill säga beloppet och inte med reavinst, det är ett alternativ för den som tjänar lite mindre pengar. Och det som gör det här ganska viktigt att ändå tänka på vid lite tidigare ålder, det är möjligheten att då spara lite mindre och dra fördel av ränta på ränta-effekten. Och för er som inte vet vad ränta på ränta-effekten är, så föreslår jag att ni söker på internet efter en så kallad ränta på ränta-kalkylator. Det finns lite här och där. Och så tittar ni på vad effekten blir av ett sparande över lång tid med ränta på ränta. Det är många som säger att det är ett av världens åttonde underverk. Det är som en pengamaskin, kan man väl säga, mer eller mindre. Jag vet inte om man ska göra det, kalla det för det, men det är bra att spara långsiktigt. När man också då tittar framåt och börjar fundera på sin pension, så har vi pratat om det här med riktålder, vilket innebär att man blir, vad ska man säga, man kommer få ta ut sin pension, sin allmänna pension, ju äldre man blir, beroende på att den förväntade livslängden egentligen blir allt längre. Och det som då händer, det är att om man vill ta lite, man vill så att säga ha en flexibilitet i när man går i pension, så kommer man behöva ett privat sparande på sidan om. Mm. Det som också dyker upp som fråga, Peter, det är att många gånger så hör jag, och jag vet, det kanske nästan är en myt, men de sista åren är så himla viktiga för pensionen. De sista arbetsåren. Är det en myt eller stämmer det, och vad är det som händer där?
Nej, men det kommer ju från det här ränta på ränta-effekten, och det är ju då att kapitalet ökar ju värde hela tiden, och det är klart att om du får 5% avkastning på 5 miljoner så blir det liksom en summa. Men får du 5% på 500 000 kronor så är det det är samma avkastning, det blir en lägre summa. Mm. Och det är det som gör att kapitalet växer ju fortare i slutet. Mm. När kapitalet är stort växer kapitalet fortare.
Vad är din erfarenhet av, vi måste ändå prata misstag ibland. Vad är din erfarenhet när du har suttit med kunder får man väl kalla det då. Som vill ha råd kring sin pension och sin ekonomi och så vidare. Vad är det man har gjort för fel? Liksom, vad är det man vanligtvis inte tänker på?
Man kan göra flera fel. Man kan ta för lite risk i sina placeringar. Det vill säga att man får inte en marknadsmässig avkastning. Det kan ju vara ett fel. Man har inte varit tillräckligt intresserad. Man har inte varit tillräckligt insatt. Man har inte fått rätt hjälp eller råd. Mm. Men det finns ju också då de som kanske tar för stor risk. Man gör för spekulativa placeringar. Och där tycker jag väl göra att man ska göra medvetna val där hela tiden. Men ha en välavvägd placeringsmix så att man har en jämn och bra avkastning under tiden. Det brukar ge mest pengar i slutändan.
Mm. Och om vi tittar på de här sidoriskerna då som vi pratade om med efterlevande skydd och risk för arbetslöshet och så vidare. Vad hamnar man oftast fel i där? Är det att man har för lite, man har inte tittat på det alls, eller är det att man har för lite pengar?
Du var själv inne lite grann på det. Det kan ju vara väldigt jobbiga frågor att hantera. Jag tror inte att de är så speciellt svåra att förstå. Det kanske, man behöver kanske hjälp att identifiera dem, men sen förstår man dem. Men sen att gå nästa steg, att faktiskt teckna upp det här skyddet, det upplever jag. Det kan vara ett hinder eller ett svårt steg för många att ta. Men det här är ju någonting det är ungefär som att försäkra huset. Det är ju svårt att försäkra det när det redan brinner. Mm. Det här är ju någonting som man måste göra innan. Mm. Och göra tillsammans inom familjen så att man faktiskt täcker upp de olika risker som finns, som kan finnas.
Här kan jag faktiskt komma med ett litet tillägg som är vanligare, kanske en vanligare fråga när det handlar om fritt sparande. Du var inne på särkullsbarn och så vidare. Mm. Vad som inte är så dumt att tänka på, det är möjligheten att skriva ner vad man vill ska hända om det här efterlevande skyddet faktiskt behöver användas, det vill säga att man går bort av något skäl. Det kan lätt bli trassliga situationer, så man ändå inne på efterlevande skydd, vad ska man säga, hur man löser om man skulle bli sjukskriven och så vidare, så kan man faktiskt också hantera för de efterlevande en enklare lösning om det värsta skulle inträffa. Det kan vara en ganska bra grej att ta med i sin planering vid det tillfället.
Och här är ju då rådgivare, försäkringsrådgivare, de jobbar ju med de här frågorna dagligen och är väldigt duktiga på att hantera det. Identifiera det och sedan hantera det, vill säga teckna upp rätt försäkringsskydd. Så att jag råder alla till liksom att träffa en rådgivare, gå igenom familjesituationen, identifiera riskerna och sen täcka upp för de här riskerna genom olika, alltså teckna försäkringar eller andra placeringar, så eliminerar man det. Så vet man i alla fall, då har man en mycket bättre kontroll på vad som händer ifall olyckan är framme.
Peter, om vi ska tänka lite grann ur arbetsgivarens perspektiv här nu då. Nu vet vi ungefär hur man ska tänka som arbetstagare, men hur ska man tänka som arbetsgivare när man funderar på vilken pensionslösning man ska sätta för sitt företag och sina anställda?
Ja, men utifrån ett arbetsgivarperspektiv så uppfattar jag att en arbetsgivare behöver ju vara attraktiv för att kunna behålla och rekrytera kompetenta medarbetare. Och då kan man ju säga, då finns det ju en marknadspraxis, och det kan man väl säga då att det är ju kollektivavtalen som gäller på den svenska arbetsmarknaden. Men kollektivavtalen är ju också något slags golv, men där många arbetsgivare liksom då har generösare kanske erbjudande just för att kunna behålla och rekrytera kompetenta medarbetare. Och med kompetenta medarbetare så kan ju arbetsgivaren utveckla sin verksamhet. Och det gäller ju också för arbetsgivarna liksom att titta på det här förmånspaketet och se till att man har ett bra förmånspaket som man kan kommunicera, som man begriper och som man förstår och som är hållbart över tiden.
Peter, det var supertrevligt att prata med dig. Finns det någon fråga som jag borde ha ställt som jag ännu inte har ställt? Du kan det här och jag kan det inte lika bra. Jag försöker lära mig, men jag kan det inte lika bra.
Jag tycker du har ställt väldigt kloka, bra frågor hela vägen. Jag kom faktiskt inte på någon fråga som du borde ha ställt. Jag tycker du har gjort det riktigt, riktigt bra.
Peter, vi stannar där. Ja. Tack för att du tog dig tid.
Tack själv.
Investeringar är finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Ingen del av podcasten ska uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller ingå några andra transaktioner. De uppfattningar som redogjorts för i podcasten återspeglar det medverkans uppfattning för tillfället och kan således komma att ändras. Informationen i podcasten tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller investeringsråd. Adekvat och professionell rådgivning ska alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas då självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Max Mathiesen frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av information i podcasten.